Värvet görs i samarbete med Acast.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag levde i en ganska skyddad värld och jag lever i en skyddad värld när det kommer till min musik, och där det är egentligen känslan som styr. Medans som låtskrivare så har jag konfronterats med något annat. Alltså att det är inte alltid känslan som styr.
Rätt varvet. Vad kan jag säga om den här gästen som inte redan sagts? Hon har fått alla superlativ, vunnit priser, haft låtar på alla svenska listor som finns, spelat för fulla konserthus över hela landet, älskats av fansen, och under de 12 år som har gått sedan hennes självbetitlade debutalbum släpptes så har hon outtröttligt gått sin egen väg. Och kanske är det det som har gjort att det ofta funnits en aura kring Laleh Pourkarim som flummig. Och den här flummigheten, om man vill kalla den för det, ska vi prata i det här sjunde avsnittet av Revervet. Det har gått typ 2 år sedan hon och jag såg senast. Då hade hon just flyttat till Los Angeles, och jag måste bara säga också att den här intervjun som du nu ska höra, den gjordes i Los Angeles i början av året, alltså några dagar innan Donald Trump förändrade det politiska läget och deklarerade sitt inreseförbud för vissa nationaliteter, vilket ju påverkar Laleh, och det har det stått om i media sedan dess. Men det visste vi ingenting om när vi satt där på The Line Hotel i Koreatown i Los Angeles och pratade med varandra. Här är Laleh i Revervet med mig, Kristoffer Triumf. Det produceras av David Mer. Det presenteras i samarbete med Acast. Nu kör vi. Varsågoda, Laleh. Hur mår du?
Jag mår bra. Hur mår du?
Ja, men jag mår bra.
Du ser lite solbränd ut.
Ja, just bränd, va?
Ja.
Ja, jag tog den här morgonpromenaden på lite för stort allvar och tänkte inte på att smörja in mig förrän det var för sent. Nu är jag insmord.
Det är som vanligt.
Hur ser dina dagar ut nu? Vi sitter här i Los Angeles, det är våren 2017.
Jag har varit ledig nu i alla fall sen julgrejerna hände. Så jag var ju på turnén och sådär. Sen så kom jag hit nu, så nu har jag varit ledig. Så du är faktiskt det första skärp dig grej jag gör.
I år?
Skärp mig, ja. Mm. Så att jag kan liksom få sätta igång och göra någonting seriöst. Så att det är faktiskt också första gången som jag har varit ledig så här länge.
Hur länge har du varit ledig?
Alltså julafton, nyår. Hela den här, några, 2, 3... Hur många veckor blir det? Ja, några veckorna.
Ja, men det är väl så, kanske 3 veckor. Då. Ja. 3-4 veckor. Mm.
Det är jättekul. Man måste lära öva på att vara ledig.
Har du lyckats?
Jag tror att jag har lyckats. Men det är svårt också, för det är då man... Ja, nej, men jag tror jag har lyckats.
Det är då man får idéerna, vad är det du skulle säga?
Ja, eller det är då man börjar ifrågasätta, okej, vad ska jag hitta på härnäst? Vad skulle kunna vara kul? Eller liksom... Hur lever man, typ? Oj, man blir lite filosofiskt när man är ledig.
Men stora frågor. Men har du liksom haft... För när du och jag sågs förra gången då, det var faktiskt i november 2014. Mm. Så att det är...
Två, tre år sedan.
Ja, två år och ett kvartal, typ.
Mm, okay.
Då var ju du ganska ny här i Los Angeles.
Mm-hmm. Vad har hänt?
Ja, dels det. Men min fråga var egentligen, för om du nu frågar dig vad du ska ägna ditt liv åt?
Nej, men just att när man är ledig så blir det lite plats för större tankar.
Sådana har du dealat med nu?
Ja, jag har inte kommit fram till någonting, men absolut. Mm.
För jag kan tänka mig då att sen vi sågs i november 2014 så har du haft högt tempo liksom.
Ja, det har jag haft, men jag har mått bra av det, tror jag. Eller nu när jag tittar tillbaka tänker jag, hur kunde jag både göra liksom en egen skiva och nästan lika mycket låtar till andra och producera dem och skriva dem. Jag har varit väldigt otroligt effektiv förra året. Men det var kul, för min kompis är inne på numerologi och jag vet absolut ingenting om det, men hon är så super super inne på det, och så sa hon att i år man är olika livsnummer tydligen, life path, och så i min life path då är det dags för mig för det här året att skörda efter allt hårt jobb.
Aha,
så det var
okay.
Ganska roligt att läsa det.
Mm.
Eller hon skickade det till mig. Så men så att jag övar på att unna mig ett okej liv och liksom så här, och bara Det är ju först när man börjar unna sig i livet eller liksom inte hela tiden tänka att jag måste jobba hela tiden, jag måste liksom vara i nästa grej och hålla, som att man liksom simmar över ytan hela tiden. Nej, men det är okej, jag kan sitta på en båt i år. Lite så.
Mm.
Så det är, men det är först när man får den tankeställan som man inser hur hårt man jobbar.
Vem är du när du är ledig då?
Ja, jag vet inte. Jag är jättedålig på det här nu. Jag märker ju det. Så att jag... Men det är ju också just för att eftersom att göra en skiva eller vad det nu kan vara är alltid en mycket längre process för mig eftersom jag gör så många roller. Alltså jag spelar ju liksom både, jag gör ju både producentskapet och allt det. Det blir en mycket mer arbete och då blir det mindre tid att vara ledig på. Mm. Så att jag... Men jag tror att jag, eftersom det är så omväxlande jobb, så att man får göra så många olika saker, så upplever jag det ganska kul. Man vill ju inte bara vara en sån springer genom livet heller. Sådär. Så jag vill försöka. Men ja, det är mina kompisar som är flummiga. De inspirerar mig.
Jag har varit här i snart 10 dagar kanske. Och rest runt lite och sådär. Men det var väldigt tydligt för mig att jag har varit låg den första veckan i alla fall.
Här?
Ja. Mm. Och då funderade jag lite grann på vad det kunde vara. Och sen så verkade det som att det kanske hade... Och jag är en sån som inte alltid vet vad min låghet kommer ifrån.
Mm.
Men så verkade det som att när jag la ut ett nytt avsnitt av Värvet som blev väldigt så här, väl mottaget och fick massa beröm. Då mådde jag helt plötsligt väldigt bra.
Mm.
Men jag funderade på dig då, för vi pratade lite om det här med att vara ledig och det. Är ditt välmående också sammankopplat med jobbet?
Ja, jag förstår. Så fort jag inte har jobbat på ett tag, då mår jag inte bra. Utan jag har ju kreativ... Alltså att vara kreativ betyder ju också att man är väldigt bra på att tänka mycket på en gång. Men nu när jag tittar tillbaka på hur jag har försökt förklara hur jag skriver låtar, eller när man tittar på andra som har försökt förklara hur de skriver, så är det så här, ja, men jag råkade bara få en tanke. Och lika snabbt som man kan få en tanke som är en låt eller en melodi, lika snabbt kan man tänka andra tankar. Så att det är en energikraft där som finns, som antingen kan användas till positiva tankar eller negativa tankar. Och jag märker att jag har mer tendenser att bli... Det blir mer ångest, det blir mer panikattacker. Och så att liksom mer sådana saker när jag inte använder den energin till att skapa istället. Utan det blir mer att man försöker förstå saker som man inte förstår. Alltså jag har den här låten Behåll ditt huvud. Där, som jag tycker på något sätt, jag lyckades fånga den här känslan av att försöka ordna alla stenar. Och man vrider och vänder. Och vad kom du fram till slut? Och så jag får inte ihop det här pusslet. Jag får inte ihop. Jag lyckas inte fixa alla stenar på Kungsträdgården. Och på någonstans så ger jag upp och så tittar jag på körsbärsblommorna. Och så förstår jag att okej. Okay, liksom alla fåglar som får bygga bo i ditt hår, nej, behåll ditt huvud för dig själv. Jag vet inte vad det är, men någonstans så får jag använda den där till någonting som jag kan förstå en liten stund. Det är ju så här glimtar av sanning eller glimtar av okej. Okay, så. Blir det inte det, då blir det ju mer andra saker som man tänker på. Eller,
så du har haft ett helvete nu när du har varit ledig i 3 veckor?
Ja, jag har längtat. Jag har längtat efter att få skriva. Men nej, inte än. Det har inte blivit så farligt än. Det har ändå varit andra prestationsgrejer, som liksom hur firar man jul eller hur sådär.
Mm.
Så att, ja, jag tror utmaningen där, det kan hjälpa en.
Mm.
Det är som när man gick i skolan. Det var så här, man gick i skolan. Det fanns ett tydligt mål och så gick man hem, och det måste man, det blir skapandet för mig, att jag har en plats att gå till och sen så kan jag gå hem. Det blir något att göra liksom.
Mm. Jag såg på Instagram igår att du jobbade. Mm. Vi textade också. Du sa, nu kan jag inte texta någon mer för nu ska jag jobba. Vad gjorde du?
Okej, så alltid när man har gjort en skiva, så efter att den är klar så går man igenom alla ljud i datorn och uppdaterar och fixar allting och så här. Så jag håller på att fixa lite mitt liksom trumkonto, alla trumljud och så.
Aha, okay.
Gick igenom dem och sen gjorde jag testar och loopar och gör lite olika saker för att komma i, alltså försöka förstå liksom vad är nästa steg.
Jag vet inte om du har jobbat med honom, men jag är kompis med Peter Svensson. Och han, jag har sett honom läsa hans mail någon gång. Och det är så jävla mycket så här: renew your plugin for Pro Tools, bla bla bla. Det verkar så krångligt att vara producent på er nivå. För att det är så jävla mycket sådana där plugins och insticksprogram och skit som man måste hålla reda på. Är det det du pratar om?
Ja, precis. Men det är verkligen så. Och det är också väldigt prestige i det också. Tyvärr.
På vilket sätt?
Men man, som producent så ska man veta allting också. Och det är också jobbigt.
Okej, alltså man måste vara... Jaha, men vadå?
Ja, använder du det? Jaha, nej, men jag har du upptäckt... Vet du den här nya battery bla bla bla? Man bara, ja. Och det är inte riktigt jag. Jag är inte intresserad av det här, men jag har blivit det med åren och liksom med tiden så har jag förstått att jag kan inte springa ifrån det, så det är lika bra. Det är som att uppdatera program och sådär, det är lika bra att göra det direkt.
Mm. Men
och sen det... så tar jag in hjälp också när jag verkligen, så här, det här jättetråkiga att typ installera saker och sånt, så försöker jag liksom göra det med en kompis eller något sådär, så att man inte bara, utan, eller ta in någon som bara gör det på några timmar.
Mm.
Försöka förenkla livet. För det är ju lite så att jag är ju en poet liksom bland vargarna. Lite så. Så kan det kännas. Så att jag försöker så är det.
När vi pratade förra gången så pratade vi lite grann om det här med att du hade gett, liksom, att du faktiskt hade lämnat din gamla studio, sålt allting och sådär. Är du nu liksom i färd med att bygga upp det här igen då? Eller har du redan gjort det?
Ja, jag har nästan gjort det, men man blir ju aldrig klar, utan det är hela tiden nya saker så.
För förra gången också, som en grej som kändes ganska tongivande för dig var att du hyrde liksom in dig hos någon tant typ, och vi pratade om ljud också, att det är så här, det är en stad som alltid låter, det är väldigt svårt att hitta tyst. Har du hittat tyst?
Ja, hittat tyst. Jag tror det vi gjorde då var väl att vi var ett gäng kompisar som så här, någon kanske är skådis, någon är mycket musikmänniskor. Sen så hyr man ett jättestort hus och så bor man där tillsammans. Det var det vi gjorde då. Och det var väldigt kul. Men nu har jag hittat ett ställe som är lite längre upp i bergen. Liksom. Hills. The hills. Running up that hill. För att få den här tystnaden. Och nu när det har regnat, apropå att det har regnat så många dagar, så ser det ut som Nya Zeeland här. Det är jättekul.
Det är otroligt grönt LA just nu. Och där har du liksom din hemmastudio nu.
Ja, det har jag.
En sak som vi inte kunde prata om senast, för vi satt här i november 2014 och sen när jag kom hem då fick jag se dokumentären om dig.
Ja.
Som jag tyckte var otroligt.
Grapp. Den gick ju här om dagen, höll jag på att säga. Men...
Gjorde den det?
Ja.
Ja, vad roligt. I SVT?
Igen, ja.
Vad härligt.
Ja, för första gången så kunde jag inte riktigt titta på den helt så här. Men den här gången tittade jag på den. Och det var lite intressant.
Vadå? Hade du inte liksom sett den under processens gång?
Nej, bara delar, små snuttar.
Det här låter helt sinnessjukt. Vadå? Har du släppt ifrån dig kontrollen på det?
Jag var väldigt kontrollerande under inspelningen. Väldigt så här, de här timmarna, det här och då. Så jag utövade min makt under inspelningen. Men sen när det gäller att klippa och... Nej, det kan man inte göra. Alltså, det är ju Fredrik och Kalle som gjorde filmen. De är ju... vad ska jag säga, konstnärer eller så.
Mm.
Så att, nej.
Nej, det bara kändes som att du...
Jag borde.
Du känns som en sån kontroll...
Nej, men de är så bra. De hade gjort den här José González-dokumentären innan. Så att jag är väldigt så här, smakfullt. Lite så. De har väldigt bra smak. Så att jag... Men det är klart att jag tittade lite på delar. Så här, men sen var det svårt att titta på hela på det sättet. Utan, ja, men du vet, det är alltid... konstigt så, och ta in det i alla fall. Mm. Så nu kunde jag ta in det flera år efter nu är det. Så det var ganska kul. Speciellt det här i början när min göteborgska är kvar. När jag tror att det är 13, 14, 15, jag vet inte hur gammal jag är, och pratar i första minuterna där. Det är alltid kul att se när man är liten och pratar.
Mm.
Jag önskar jag hade den göteborgskan kvar. Men den tvättades bort när jag flyttade till Norrland. Eller för Stockholm då, men då var den lite kvar. Och sen så flyttade jag till Västerbotten. Och då försvann den, så tvättades ur. Och sen,
du får umgås mer med göteborgare.
Jag gör ju det, men... Jag pratar göteborgska när de pratar göteborgska. Sen, nu går det inte att prata med dig göteborgska.
Vill du att jag ska byta?
Det här har varit jättekul.
All right. Ja, men all det är klart, right, att jag kan försöka mig på det. Nej, jag tror det blir bättre.
Det blir ett annat program.
Ja, det blir jättekonstigt. Jag grät ju som ett barn när jag såg den.
Mm. Det kommer jag att du berätta någon gång.
Ja. Jag vet inte varför, men det, jag känner det med dig också. Att det är, jag lyssnade på gick runt också idag och lyssnade på Kristaller. Och det är liksom, det är... Så nära någon slags smärtpunkt. Så att det, för mig är det väldigt ansträngande att lyssna på dig. På ett sätt. Mm. Att det gör ont liksom.
Krävande eller?
Men,
ansträngande.
Ja. Fast på det vackraste av sätt.
Mm. Men man, förhoppningsvis känner man mycket. Eller man tänker och känner och konfronteras.
Mm. Det är jobbigt. Mm.
Ja, det är kul.
Ja, och jobbigt.
Ja, vad intressant. Jag har aldrig hört att det är ansträngande. Det är faktiskt första gången jag hör det under alla 10-15 år. Jag har aldrig hört att det är ansträngande. Vad häftigt. Jag har inte tänkt på det. Men det kan jag förstå eftersom det handlar om det här kaoset och försöka få ordning och sorg och liv. Och det är sant. Mm. Det borde vara det. Det är ju lite så att jag... För min egen del så känner jag inte att det blir en låt förrän jag får en aha-upplevelse. Och då kanske det blir som det blir. Aha-upplevelsen är viktig för mig och då kanske det blir lite...
Ja, jag tror vi återkommer till Kristaller så småningom. Men vi pratade 2014 om att sakna. Vad saknar du just nu?
Okej. Vad saknar jag just nu? Ja, men alltså, jag var på någon meditationsgrej här om dagen, hängde med en kompis och väldigt många fick säga why are you here? Så här. Och då var det väldigt många sa olika anledningar, jag är här för att lära mig det här eller olika saker. Och sen så var man så gick den här mikrofonen runt och sen så var man tvungen att säga någonting och jag bara I have no clue vad jag vill. Men sen så var det väldigt många som sa community. Och det tyckte jag var fint att här är det så uttalat att man vill vara del av en grupp människor eller man vill få finnas i ett sammanhang och vara tillsammans och liksom. Det var ganska fint, så det upptäckte jag när de sa det hela tiden. Det var jättemånga som sa, I'm here for community to meet people. And, så att jag tyckte det var ganska fint att... Ja, det tyckte jag var fint. Så det tyckte jag var så här, på något sätt inspirerande. Sen så...
Jag har en reflektion om det. Ja. För att jag tänker att du... När man tittar på tv här så är man som svensk liksom... tv-konsument väldigt eller jag blir i alla fall lite chockad varje gång över vad man väljer att göra reklam för. Mm. Det är väldigt mycket läkemedel, Cialis, som är någon slags potenshöjande medel, är det otroligt mycket om. Även om så här ganska
komplexa,
komplexa liksom psykmediciner och skit.
Ja.
Men så är det också jättestort, verkar det som, med Ancestry släktforskningstjänster på nätet, där man får reda på vem man är inom citationstecken.
Mm.
Jag fick reda på att jag var 26% nigerian. Och det gjorde, det förändrade livet på mig. Ja, för mig. Alltså det var ett citat. Tänkt citat från en reklamfilm. Men jag tänker på det här med community som du säger. Att vi kanske, för nu, du sa att det är många som är här och som saknar det. Alltså tänker du då i den här stan?
Ja, jag tror att väldigt många, alltså det är ett utbrett fenomen att man är ensamma. Jag tror definitivt att det är så här väldigt mycket. För att vi är en stad full av liksom framgångsrika människor och alla borde vara glada. Men den här ensamheten, jag tror det var det som slog mig hårdast när jag såg den. Liksom ensamheten också hos, ja men väldigt så här framgångsrika människor som borde vara glada så här, men vänta, du har gjort det här och det här och det här, och så ser man den här otroliga sorgen och, ja men ensamheten, nu kallar vi det ensamhet men det är ju så här, det finns många namn liksom, och det var för mig, kom ja men det blev en sån otrolig chock att inte ens på den här platsen där vi får ha så roligt och vi får göra så många saker och alla är så otroligt framgångsrika. Jag menar, var och varannan bil är liksom jättedyr och alla är så här. Men att det är en sån olycka. Så det är väldigt, på det sättet så är det en väldigt konstig stad.
Vad tror du det beror på då?
Jag blev lite discouraged, eller liksom jag blev väl lite, jag tappade lite modet, eller vad ska jag kalla det för. När jag mötte det, för jag tyckte det var så sorgligt, så att det tyckte jag var jobbigt att se.
Varför tror du människor är mer ensamma här än någon annanstans?
Det vet jag inte om de är mer ensamma här, men det är väldigt påtagligt här i alla fall. Eller det är snarare så här att mina förväntningar var att folk skulle vara lite gladare när man kan påverka så mycket människor. Jag menar, många av de artister som vi jobbar med här, de har otrolig tillgång till att liksom nå ut till tusentals miljoner människor. Det är en enorm liksom positiv, det är ett butterfly effect, snacka om butterfly effect liksom, att man kan liksom förändra. Och det gör de ju, och det är positivt, men
det gör de inte lyckliga.
Det är någonting. Det blev så tydligt för mig hur enkel människan är. Sådär. Så jag försöker. Det är också omställningen för mig blir väldigt stor också från, för mitt botten har ju varit extremt djupt, liksom, både praktiskt i mitt liv och mitt känsloregister har gått från liksom urfattigdom som jag faktiskt levt i när jag var mindre innan vi kom till Sverige, och till den här bo i Hollywood. Liksom. Det här, både mitt liv och mitt känsloregister har funnits på så många olika platser. Så någonstans så tänker man, då blir det att det blir, ja men jag ser, det är svårt för mig att bara se det som är bra. Och jag inser också att egentligen, även om folk låtsas som att de är lyckliga här, så tror jag att de i alla fall känner olyckan omkring dem. Jag vet inte, jag försöker klura ut det där.
Ja men det där är ju intressant.
Det är väldigt svårt.
För du har ju också en jättestor plattform. Du är ju, har ju ett jättestort liksom en fanbase och så vidare, men det kanske du märkte att det gjorde inte dig lycklig heller.
Jo, alltså det är det enda som gör mig lycklig, när jag ser, men du vet, ungarna sjunga Goliat. Och det har blivit liksom, det har bara blivit deras låt, de kan den, och så sjunger de att jorden ska bli hel och vi ska inte skada. Alltså för mig, det är det som är lycka, eller att de sjunger att de bara får vara sig själva och sådär.
Mm.
Jag vet inte, för mig, det är nästan den enda lyckan. Och jag, hela tiden så kommer jag närmare mig det att den enda lyckan är liksom delad lycka. Så att det är mycket det jag skriver om nu i alla fall, tror jag. För nästa skiva kommer handla mycket om sånt. Men så att det är det jag hela tiden håller på att lära mig nu. Men när jag lär mig någonting, då måste jag forma mitt liv efter det. Och jag har ingen aning om hur jag ska forma mitt liv efter en sån. Alltså jag är inte redo liksom... bli liksom så här nunna. Alltså, jag är inte redo att ge upp allting. Det finns en... Vi brukar skoja. Alltså, vi var på någon sån vipassna. Det är 10 dagar meditation. Så här väldigt gammal buddhistiskt sätt att liksom meditera. Och jag bara kände, när jag kom därifrån, så jag förstod hela grejen. Det här med att det finns inget jag och bla bla bla. Men jag bara kände så här, jag behöver... nåd. Jag bara, det är grace. Så fint ord. Det bara, jag förstod liksom grace, att få känna, jag är inte redo att leva ett självuppoffrande liv till den kapacitet som jag vet att jag kan egentligen. Jag är inte redo, jag måste bli starkare först. Men jag tror att det kommer att ske. Mm. Det kommer att säkert hamna där. Alltså, hur lever jag ett liv för andra samtidigt som att jag kan vara en trygg, ha ett tryggt liv och ha makt över mitt liv och känna att jag kan kontrollera mitt liv och få leva ett tryggt liv. Så jag försöker hitta det. Hur kan jag göra det samtidigt som att jag kan leva i det här viet? För det är ju bara där vi är lyckliga. Så jag gör ju det för min egen skull också. På det sättet. Att leva för andra men fortfarande kunna ta hand om sig själv. Så det är det jag försöker klura ut här.
Mm.
För jag ser här hur det kan gå för långt. Det här med att ta hand om sig själv. Att det är en ond cirkel som man kan hamna i.
Mm.
Och den blir väldigt tydlig här. För man ser extrem rikedom och extrem fattigdom. Så jag försöker klura ut hur lever jag ett liv. Så. Och då kommer de här låtarna och Goliat och... bara för mig själv, alla de här, då hjälper de mig att leva ett liv som jag kan rättfärdiga på något sätt. Att okej, det är okej att jag har tak över huvudet och att jag har mat. För jag gör i alla fall någonting, men samtidigt så har jag de skuldkänslorna och den insikten om att det är så privilegierat. Och det tror jag är viktigt på något sätt. Men jag tänker lite för långt kanske, jag vet inte. Men du förstår vad jag menar, va?
Ja, men jag tror det.
Alltså att man känner ju... Ja, okej.
Okay. Nej, fortsätt.
Nej, men det är så svårt att... Jag gillar inte att man inte förstår vad jag säger. Det är så jobbigt. Så jag försöker hela tiden förenkla för mig själv så att jag kan vara tydlig, men...
Men om jag förstod det rätt, det kommer med vissa skuldkänslor att vara så pass privilegierad som du är, men...
Som vi är. Alltså,
ja.
Egentligen.
Jo, fast du behöver inte känna skuld
för dig.
Mig.
Nej.
Eller?
Kanske.
Men, eftersom du ändå ger någonting tillbaka till världen, så finns det, så har du, är du liksom ursäktad?
Det vet jag inte, det är det jag håller på att forska i. vad är, hur kan man... Vad är ett okej liv? För på något sätt så föds vi in i någon slags fälla. Det är svårt att leva ett liv i gemenskap, i harmoni med naturen och andra människor. Speciellt naturen, alltså allt vi gör mot naturen. Det är så svårt att leva i harmoni med när man föds in i ett system som bara går emot det. Så att på det sättet så, det är väl det jag försöker klura ut. Liksom, hur ska jag kunna göra det?
Mm.
Men det är svårt.
Jag har varit väldigt sugen på det här med Vipassana retreats. Men jag är också jätterädd för att vara tyst. Ensamheten i 10 dagar eller vad det är. Och liksom...
Det var skrämmande. Alltså det är helt befogat.
Känner du att du skulle bli galen någon gång?
Hela tiden. Jag tror att jag har varit rädd för det hela livet. Men alltså... Jag tycker inte man ska pusha sig själv för hårt, men jag tycker man ska testa olika saker och sådär. Men det jag fick av det var att jag förstod hur bra man kan koncentrera sig. Alltså koncentrationsförmåga, jag lärde känna också fysiskt vad som händer. För att första dagarna då koncentrerar man sig bara på andningen. Man får inte tänka något annat och inga ögonkontakt och man får inte prata och sådär. Så, och den otroliga fokus man får från att meditera från 6 på morgonen till 9 på kvällen var det, och sen gå och lägga sig och bara tänka på sin andning. Den koncentrationsförmågan man får av det var helt... Sen försvinner det, för det är ju, man måste hålla det upp och öva och träna hela tiden. Men där tränar man i 10 dagar på att vara koncentrerad på fysiska, det som är verkligheten. Och det var väldigt många av mina vänner som har gjort det. De sa att det var det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Och alla så här, wow. För mig var det bara att, oj, på något sätt så undervärderas fantasin och hoppet. Sen är det inte alla som tolkar det så. Alla gör ju det till sitt. Men jag förstod att min issue var min känsla för hopp och till och med att det finns ett alltså faith och liksom allt sånt där som jag vill kunna tro på, till och med Gud liksom, och nåd och kärlek, att det finns en rättvisans, du vet, så det är såna önsketankar, och det hjälpte ju definitivt inte de tankarna att vara och göra den här meditationsgrejen. Det tvärtom, det blev liksom ännu verkligare på något sätt. Träden blev bara träd och jag kunde se varje blad liksom tydligt. Det blev inte ett träd och en del av, utan det blev, allting blev så himla. Men det är svårt att förklara det här med koncentrations, hur vi väljer att tolka och se saker. Så jag kunde verkligen, det fanns liksom inga mål att hoppa på, utan det var inte så här. Så att jag konfronterades med min naivitet och mitt hopp och min så vidare, alla såna här saker. Och än idag så bär jag med mig den här otroliga liksom kopplingen och kontakten med den mark jag står på. Alltså att jag hela tiden har fötterna på jorden. Ännu mer nu efter det där. Och jag är inte säker på att det var kul. Alltså jag är inte säker på att det var bra. Så att jag försöker... Jag vet inte, jag har inte bestämt mig än för vad jag tyckte om det där.
När var det här då?
Jag kom faktiskt på... Det var något år sedan faktiskt.
Du kom på?
Jag kom på det här med... Nej men jag har ju kompisar som tror på så många olika saker. Och sen så var det någon som sa... Nej, det var faktiskt jag som kom på det här att Buddha... Aha, Buddha taught me to let everything go. Jesus forgave me when I couldn't. Så jag ska försöka få in i en låt. Buddha lärde mig att släppa taget om allt och Jesus förlät mig när jag inte kunde. Så det finns en sån. Så jag har definitivt konfronterats med mina svagheter. Och min kärlek till livet och till ett roligt liv. Och du vet, så att jag konfronterats med det ganska mycket senaste tiden. Och det är kul.
Jag återkommer lite till det här eftersom jag själv kanske lite brottas med huruvida jag kan tillåta mig själv att vara liksom harmonisk eller lycklig. Mm. För att jag är lite rädd kanske för att om jag mår inom citationstecken för bra, att jag då ska sluta sträva.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Mm. Och finns det en del, för att jag tänker att det finns väldigt mycket sorg i Lales musik liksom.
Mm.
Och om du helt plötsligt skulle vara harmonisk, alltså skulle det påverka din musik negativt?
Men det är intressant, jag vet inte. Det är faktiskt en... Jag längtar ju, jag vill ju må bra. Men det är sant, alltså vad väljer man? Nu mår jag ju bra av att skapa, eller under skapandets stund så mår jag ju bra. För då känner jag så att jag har förstått någonting, eller en aha-upplevelse, eller att okej, nu kan jag beskriva, sätta ord på den här känslan eller tanken. Jag vet inte, jag tror att jag har räddat mig själv genom att, i alla fall för den här nya liksom, skivan och nya hur jag började tänka då för att kunna liksom, göra eller leva ett liv, så har jag gått tillbaka till när jag har varit barn och gått tillbaka till vad tyckte jag då, eller hur tänkte jag när jag bara var fri, så här. Så att jag har gått tillbaka till och tänker.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite perioder liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Mer i, ja men du vet så här, ja men gilla rosa, alltså bara, eller gå från att känna svart och vara liksom i det här svarta till att, ja men prinsessklänning, alltså lekfullheten. Så jag tror jag går tillbaka till leken och lite mer och försöka balansera också det här, kanske många blir arga, men det här femininitet med maskulinitet, och försöka balansera det så att jag har både och i mitt liv, och att jag lyssnar till Lale som var liten och målade prinsessklänningar liksom, för det gjorde jag så här, och du lyssnar till den rösten och liksom inte bara knuffas med liksom andra producentkillar och prata pluggar så här, utan försöker balansera och bara ha kul. Men det här är ju bara sånt som jag kommer fram till när vi sitter och pratar. Det är inte så att jag sitter aktivt och tänker nu gör jag så här, utan det har bara, det är bara en efterkonstruktion, på så här, men efter analys, när man tittar i efterhand, så ser man så här, det kanske var så här jag tänkte.
Mm.
För det har hänt nu att jag börjat bara strunt i det, alltså lite lek. Bara gå efter känslan, magkänslan. Det här tycker jag är kul. Ja, men då gör vi det.
Mm.
Bli ledd av det. Och förstå att det är mina tankar och min logik kommer inte kunna leda mig rätt i livet, utan det är min intuition och min känsla. Det är mer sant. För jag kommer inte kunna ordna alla stenar. Jag kommer inte kunna vända och vrida på allt.
Mm.
Så det är, jag vet inte, omfamna ett kaos och sen så försöka leka i det. Och släppa taget. Det är en ny låt som jag har skrivit nu. Som jag hoppas blir klar. Så jag vill inte citera den om den inte blir klar. Men det handlar just om det där att det måste vara svårt att vara Gud. Att låta allting rinna ur händerna och det är sand överallt. Du måste nog ge upp till slut, för det är svårt att vara Gud. Så det är ganska kul. Det är den känslan jag menar. Det är det jag försöker göra. Men jag skulle inte säga skuld. Jag känner inte skuld. Jag tror jag hade känt skuld om jag var oresonlig i mitt liv. Men det jag tycker är väldigt så. Allting är väldigt resonligt. Jag ska säga resonligt. Det är väldigt... jag kan på något sätt motivera det mesta i mitt liv. Och så att det är, jag känner ingen skuld så, utan det är mer att jag har en inbyggd, bara en inbyggd vilja som jag har fått från mina föräldrar på något sätt. Ett ärvt egentligen, helt ofrivilligt skulle jag påstå, att jag vill ha en bättre värld. Så. Men det är jättetråkigt att säga det så, men det är det egentligen jag vill.
Varför är det tråkigt att säga?
Ja, egentligen, jag vet inte. Kanske för att man växte upp på 90-talet med Kurt Cobain. Det är så här, man ska inte, man ska bara känna och så ska det vara tydligt ändå. Men det är, nu börjar tiden förändras. Jag kände att det börjar ske liksom, någonting nytt börjar hända i världen. Och jag tror att vi börjar gå mot en tid där vi måste börja vara öppna med våra intentioner. Och att det är okej att tycka att man vill göra världen hel och att man vill förändra den på ett positivt sätt. Och så jag tror att vi kommer börja gå mot en sån tid, för att det är oundvikligt och att vi börjar förändras. Jag tror att det börjar hända saker. Mm. Så jag är väldigt hoppfull. Jag tror att det kommer gå bra för oss.
Tror du att du kommer vara kvar här alltid?
Jag vet inte. Det är jättejobbigt. Jag märker ju hur jag har ett behov av att försöka klura ut så här, okej, det är här jag ska bo. Det här är min framtid. Och försöka, ja, men på något sätt ha en plan och kontrollera det där. Men jag, så jag har bara gett upp. Jag har bara bestämt mig för att jag kan inte bestämma mig. Jag kommer vara där jag vill vara. Och, men jag hade gärna velat känna att här kommer jag vara för alltid. Men jag kommer definitivt vara här länge till. Så länge liksom jag har mer att klura ut. Så.
Mm. Du, en aspekt av att du flyttade hit antar jag var väl att du skulle vara just utvecklas som producent och låtskrivare åt andra så här.
Ja, det var ju lite, det var mer att jag kom hit och så jobbade jag lite, så åkte jag tillbaka, fram och tillbaka, så kändes det bara fel att resa så mycket, så då var det mer praktiskt. Så det var, det var liksom det beslutet att flytta hit smög sig på, absolut. Mm. Det smög sig på mer att säga okej, okay, det här går bra. För man vet ju inte. Eller så.
Om vi liksom bortser från Lalle, så här, hur, alltså, hur har det varit den resan?
Som låtskrivare till andra typ. Mm. Jag vet faktiskt inte, jag försöker inte tänka på det, för det har inte varit, alltså, på ett sätt så har jag konfronterats med underliga sidor av musikbranschen, för att jag har, när det kommer till mitt artisteri, hur jag har jobbat senaste, vad är det, 13 åren nu eller hur länge nu jag har hållit på, så jag levde i en ganska skyddad värld, och jag lever i en skyddad värld när det kommer till min musik, och där det är egentligen känslan som styr, medans som låtskrivare så har jag konfronterats med något annat. Alltså att det är inte alltid känslan som styr. Och kämpat för att låta känslan styra. Så att det har funnits en ja, men ett bevisande, ett liksom, nej, men det går, man kan göra sådana här typer av saker och så. Så på det sättet så att jag har konfronterats med en annan sida av musikbranschen, som har varit bra för mig såklart. Och jag har också förstått att man ska alltid göra det man verkligen brinner för eller vet innerst inne är rätt för en. Så det är mycket sånt som jag har lärt mig, att göra det som jag är bäst på och hålla mig till det som jag tycker är viktigt och så vidare. Även om jag skriver för någon annan så kan jag forma den. Ja, och också veta att ibland vet jag bättre, till exempel. Att okej, jag vet att du vill skriva om det här, men tänk om vi skulle liksom ha den här inriktningen och inspirera artisten eller den jag skriver med till att skriva något annat, till exempel. Eller, för du vet, det är lite svårt att förklara, men typ, tänk dig att du träffar någon artist, och de yngre, de är ju värst egentligen, för det är så här, ja, men vad ska vi skriva om? Och så säger de, ja, men jag gillar att röka. Typ, jag har fått den så här, kan skriva I like to smoke. Man bara ah, okej. Okay. Ja, men jag är inte rätt liksom låtskrivare, för jag fattar den grejen, jag skulle kunna göra cigaretter. Då vill jag hellre säga okej, okay, jag du vet, ah, jag kan inte förklara, men alltså det är, folk är jätteunderliga här. Så att man konfronteras så mycket, så att till slut så är liksom förstått att de artister som jag klickar med bäst är också sådana som har ett djup. Och som har, eller alla har vi ett djup egentligen, det är bara att vi är olika faser i livet. Men de som har haft lite faser i livet helt enkelt och har någon slags längtan till någonting som är viktigare än de själva. Och det är det som har blivit min, det är så jag känner så här, okej. Okay, vi kan skapa någonting tillsammans som kommer vara meningsfullt.
Mm.
Nej, för det finns inga gränser för hur mycket ego människor kan vara. Men det är också lite gulligt, för det är en omognad, tror jag. Så att jag tror det tar olika tid liksom. Men,
så nu jobbar du bara med icke-rökare?
Nej. Jag har min bästa kompis som är barndomsvän, som är min så här mentor typ, eller hon är så väldigt så vis. Hon röker ju jättemycket, så det är ganska kul. Men
nej, men jag har ju förstått det av människor som är i liksom den branschen, låtskrivarbranschen, att det
så intressant att höra hur du tolkar dem.
Dels att man att det finns människor som får ett flyt liksom, och att då ger det sig självt på något sätt. Men det är också väldigt, väldigt många människor, även på toppen tror jag, som hela tiden, eller 95% av tiden, har så här stolpe ut på låtar. Att det är så här, nej men Britney vill inte ha din låt. Det var nära, hon älskade den, men det funkade inte med liksom, att det är så otroligt mycket, ja men stolpe ut helt enkelt.
Nej, det är ju inte alla låtar. Det är ju liksom av 100 så är det 3 som går bra.
Ja, men precis.
Nej, det är ju extremt. Det är ju riktiga jobb, om man säger så. Det är ju väldigt så morgon till kväll. Och folk får ju inte riktigt förhoppningar heller förrän de ser låten på albumet. Och ser att, aha, vänta, de har verkligen tryckt att den är där. Mm. Oftast. Så att det är ju verkligen, det är ju sant. Mm. Så är det.
Men du måste ju också ha fått erfara det nu under de här åren.
Ja, men jag, det har jag absolut gjort, men jag jobbar inte riktigt på samma sätt, utan jag är mer det är mer att nu har det blivit att om de ska skriva en låt om en specifik sak och så behöver de någon som kan sätta ord på det, så jobbar vi. Och då finns det en sån emotionell attachment till den låten. Emotionell liksom. De älskar den låten så mycket för den betyder någonting. Och då, så på det sättet så har jag det lite bättre. Men jag gör inte lika mycket saker.
Okay.
Så på det sättet så. Och jag orkar inte det heller att jobba på det här sättet. Så att jag försöker göra det mer att. Ja, men de får komma till mig om de ska skriva någonting viktigt. Om typ, som med Demi och både Ellie och så här. Det har varit att jag har skrivit om hennes pappa som gick bort fast som var psykiskt sjuk. Och, alltså försöka få in det i en låt. Och det är jag bra på. Att sätta ord på det där som de känner. Så det har blivit lite mer mitt jobb. Sen så, på det sättet så är jag inte den typen av låtskrivare. Jag orkar inte med den grejen. För att jag har inte den tiden. Eller liksom viljan.
Mm.
Så.
Mm.
Det är för mycket. Det är för svårt. Och det är för mycket. Och det tar för mycket tid. Och skriva låtar som då kommer man in i en mer så här huckar och alltså i ett helt annat tankesätt, man ett annat matematiskt sätt. Däremot så kan man ta in mig om man vill ge någon mening till sin huckiga låt. Det kan man göra. Mm. Men jag jobbar inte på det sättet. Det är för mycket. Det känns för mycket. Det är för jobbigt, tror jag.
Mm. Men min bild av alltså att när du kom hit och sådär, att du blev signad till Max Martins förlag eller vad det nu var.
Mm.
Det var ju att då skulle du just göra det. Du skulle vara en helt vanlig låtskrivare. Men har du gjort om, alltså har ni gjort om det samarbetet eller?
Ja, alltså jag Ja, alltså jag eller gjort om det. Det är ju att man lär sig med tiden och förstår så här, det är det här som är bra.
Okay.
För jag tror att det bara går inte med min, alltså rent fysiskt så liksom, jag mår inte bra av att se på musik på det här sättet. Men samtidigt så, det som är Martin är ju att han älskar ju verkligen det han gör. Och han är väldigt emotionell. Även om man inte kan se det i alla hans låtar. Men många av låtarna, om man tittar på dem, så är de ändå ganska känslosamma. Sådär, på det sättet att det finns en genuin liksom, ambition där. Eller så. Och det kan jag... Och det, jag är också sån. Och då... Man måste vara... Jag vet inte. Alla fyller olika funktioner helt enkelt. Mm. Och man har, det är som en kropp. Liksom, att alla har... Ja, alla fyller olika funktioner och uppfyller det de är bra på. Och just det där med min styrka har varit just hjärtat då, typ. Eller vad ska jag säga.
Någon slags terapeut-topline.
Ja, det är jättekul. Men det är, för det är jätteroligt. Och det är det som... För du vet, de här artisterna är vana vid väldigt många typer av låtskrivare. Så de känner också så här... De kan höra en låt och känna att det här är skrivet på riktigt, eller det här, nu här kände de någonting, och sen så får man ett rykte liksom, och sen så är man i det. Mm. Det är ganska skönt. Mm.
Så att förfrågningarna fortsätter komma?
Ja, men just kring de grejerna, typ att vi vill skriva en känslomässig ballad om det här. Så, och det är ju bra.
Det är fantastiskt. När du är artist så har ju du uppenbarligen vinnlagt dig sen dag ett om att vara den som bestämmer. Och att just det, lite grann som vi var inne på med kontroll, att du har full kontroll. Och jag tänker att om man då ska, okej, om man är Max Martin, så har man en, då är man kanske i en position där man har 100% kontroll på hela kedjan.
Mm.
Men alla andra under
honom, det, han har ju inte det. Folk tror att han har det, men han, det är ju artisten i slutändan som gillar låten eller inte gillar den, eller det är skivbolaget och så vidare.
Mm.
Och det ser ju han ju också så här. Alltså det är bara låtarna, de måste vara bra. Det är inte så enkelt att man kommer in och säger, "Åh, hej, jag är liksom Max Martin, gillar den här låten." Utan du måste fortfarande leverera hela tiden.
Mm.
Så det är inte så enkelt. Jag tror att folk tror det, att liksom så här, ah, men han har det så lätt, han bara skriver en tralala låt och sen så. Utan nej, det är liksom, det funkar inte så i slutändan. Om du inte gör låtar som är tillräckligt bra, så kommer inte någon vilja ha dem.
Mm.
Och det är där, det är fokuset som är faktiskt, som jag tror också viktigt att säga, för att väldigt många sitter hemma och tänker kanske att, nej men vadå, det går inte för att jag känner inte rätt personer, eller jag, ja men nej, men skriv en riktigt bra låt så kan du tävla mot de bästa. Alltså det är det handlar om. Tyvärr är det så att det inte, eller, din låt inte, ja då är det inte en tillräckligt bra låt, punkt slut. Alltså så enkelt är det, och det tar tid att lära sig det, för det förstår man inte. Först tänker man så här, ja men så här, nej, det är så enkelt.
Mm.
Jag tycker att det är kul. Jag tycker det är bara roligt när typ nästan alla har lika stor chans. Sen så har inte alla en institution liksom, och ett maskineri kring det hela. Men i slutändan, och det har jag fått lära mig, och det har Martin också lärt mig, att så här, det handlar inte om det. Det handlar om en bra låt.
Mm.
Man kan inte liksom. Så att det är väldigt viktigt att, ja men säga det, så att alla vet det där hemma, att skriva en bra låt.
Men du hade hittat en Angelica då, när vi såg sist.
Ja.
Jobbar ni fortfarande?
Ja, lite. Det gör vi. Hon är ju lite besviken på mig, eftersom jag inte fokuserat så mycket på att göra en liksom, hon jobbar med mig som artist. Sådär. Och jag har inte varit superfokuserad på den biten.
För USA?
Ja.
Mm.
Jag ser bara inte framför mig hur jag skulle kunna orka jobba så hårt som man måste jobba och göra. Alltså nu, då menar jag liksom, jobba hårt och vara med i tv. Det är inte det, utan jobba hårt i att du måste åka på radiopromotion, 400 intervjuer på, alltså du vet, det är extremt mycket jobb så på det sättet.
För där menar du, är det inte så att det här som du sa för en och en halv minut sedan, att en bra låt är en bra låt. För är det någonting du har så är det ju bra låtar, men det räcker inte.
Nej, det räcker inte. Det är det som är lite, ska jag säga, tråkigt med USA-marknaden. Att det är så... Du måste göra en bra låt, absolut. Och är det så att du får en jätte... Alltså, men ändå, radiostationen fungerar lite annorlunda här än i Sverige.
Pratade vi mycket om senast?
Här spelar vi... Ja, här spelade vi... I Sverige så spelar vi väl... låtar som är populära eller liksom, men här är det ett jättemaskineri och så där. Här är det mer nästan som att man måste betala för att spelas där. I Sverige så betalar de när de spelar. Helt men, olika.
Betyder det att du har gett upp med att bli artist i USA?
Nej, jag har inte gett upp. Nej, jag tror inte jag någonsin, liksom, jag är ju artist och sen nu har det råkat bli mycket svenska singlar så där, men om det är så att det går bra så går det bra. Men det är bara att här är det ett helt annat liv. Jag kommer inte kunna förklara exakt, men det känns verkligen... Du vet, när vi måste så här... Hon kom in bakvägen, köksvägen, för att inte de ska... Det står folk utanför, vi måste vänta en timme för att de... Alltså, det är ett helt annat kaos här än vad det är i... men bara i Sverige så har vi det mycket bättre. Så det är... Det är ett annat liv och jag är väldigt, för mig är mitt privatliv och mitt, ja men att jag har frid och tid och att jag inte blir indragen i grejer. Det är det som är det viktigaste för mig, så att jag kan fokusera på att skriva låtar istället och vara i mitt rätta element liksom och inte bara bli fångad i det. Men med det sagt så betyder det inte att det inte kommer hända. Utan jag skriver fortfarande låtar och någon av dem kommer säkert bli en hit. Men jag vill gärna genväga. Om det går bra här så får det bli att det råkar bli så. Sen så hellre att jag liksom bara... här har ni, spela min låt. Alltså, jag tänker inte åka runt så där. Mm. För det är jättemånga också som tappar. Väldigt många som bara blir trötta. Så... Och slösa bort sin tid på det där. Mm.
Du har ju släppt ett album sen sist. Och jag har inte så jättemånga frågor om det egentligen. Men jag tänker så här. Och det här kanske uppfattas som en korkad fråga. Vi får se. Titelspåret, Kristaller. Vi spelar orgel och piano.
Klockor och sång är viktor. Fyll salen upp med kristaller.
Vad handlar den om?
Jag vet inte. Jag har faktiskt ingen aning. Utan det är just det här. Först så kommer en stämning på första versen. Vi spelar orgel och piano. För mig är det orgel. Det finns liksom i alla konstiga rum i Sverige, men du vet så här, församlingshem eller Folkets hus, och det finns alltid ett piano eller en orgel eller i kyrkor och samlingsplatsen, vi spelar orgel och piano, vi sjunger sånger och några håller tal, och den stämningen gillade jag, och sen plötsligt så fylls salen av kristaller som du lämnade kvar när allt man försöker att säga finns i en tyst minut. Världen är full av kristaller och aldrig mer som förut. Oh, jag kan inte förklara det. Men det är den här känslan av att det blir bara fler och fler kristaller ju mer saker man får uppleva i livet på något sätt. Och så blir det aldrig mer som förut. Men det behöver inte vara negativt det också. Ibland när jag turnerade nu så kändes det som kristaller var typ publiken. Att de var kristallerna i världen. Så att det är lite olika.
Mm.
Den är den svåraste att förklara.
Mm. Hur tror du att Los Angeles eller din tid här har färgat ditt album? Ditt sound liksom?
Jag tror att jag har blivit mer, eftersom jag pratar ganska mycket engelska här, så har jag blivit mer kär i svenskan, har jag märkt. Att jag har fått en sån nostalgirelation till Sverige. Och det har gjort att jag upplever det som väldigt intressant att skriva på svenska. Och när jag hör folk säga saker på svenska, om jag hör dem säga någonting så blir jag mer sådär kär i det de säger. Och ju enklare det de säger är, desto mer kär blir jag på något sätt. Så att jag har blivit mer kär i att skriva på svenska, har jag märkt. Genom att vara här. Det blir som att jag har ett hemligt språk som ingen förstår här. Så på det sättet har det påverkat. Konstigt nog, det borde gå åt andra hållet. Men jag skriver så mycket engelska med artister och jag är i det. Och då blir svenska någonting som jag flyr till. Eller så. Ganska kul.
Och soundet då? Produktionen?
Jag hoppas den har blivit bättre. Alltså, den naivitet eller vad ska man säga, obryddhet som jag hade i början när jag gjorde skivor. Man lyssnar på första skivorna, det låter ju väldigt så här, och charmigt på något sätt. Den anser jag liksom att jag har behållit, fast jag har bara gör det bara snyggt nu. Så för mig så har det varit, så det låter förhoppningsvis, jag vill att det ska låta liksom dyrt och samtidigt för oss som vet hur man liksom producerar musik så gör jag det inte rätt. Men även om det låter rätt och dyrt.
Okay. Mm.
Så det finns en prestige i det där producerandet också som jag vill. Så att det är komplex relationer. Jag har inte klurat ut riktigt, men jag känner att jag vill att det ska låta rätt på alla sätt som jag vill att det ska låta rätt och fel på de sätt jag vill att det ska låta fel. Så, det. Men du vet, bara säsongen eller hur man sjunger, att man sjunger på ett visst sätt eller att man använder ljud på andra sätt. Och så där. Men samtidigt att man hör att det är bra kvalitet. Jag vet inte.
Mm. Jag tänker så här, nu när jag har läst på om dig och igen och lyssnat på min egen intervju med dig, så sjunger du ju på din senaste skiva att din mamma sa att du ska glömma bort var du kommer ifrån.
Mm.
Men det känns som att du aldrig riktigt får göra det. Får du det?
Jo. Jag gör det, tror jag. Jag har inget ansvar på det sättet. Jag har säkert ett ansvar, men jag känner inte det ansvaret. Jag känner ett ansvar gentemot liksom hela världen, eller vad man ska säga, alla, än snarare bara en plats eller en del av världen. Men samtidigt så har jag kommit mer i kontakt med liksom min persiska sida här, eftersom det är ju ganska många iranier här, så det är ganska kul också.
Mm.
Ja, så på det sättet så är det ganska kul. Och jag har blivit mer svensk och iransk och sådär här.
Och rysk pratar du om?
Ja, lite. Jag försöker hitta en rysk kompis för att jag vill lära mig ryska igen. Så.
Mm.
Jag vill ha alltid någon sån här rysk ytlig tjejkompis. De verkar så kul. I want this. Yes, thank you. Jag vill ha en sån här riktig sån divkompis. Det hade varit kul. Jag har bara sett dem från avstånd.
Jag går ju alltid på ett ryskt spa här.
Aha.
I stan. På La Seniga. Kan jag skicka dit dig?
Okay.
Se ifall du hittar någon. För där känns det som en
divor.
Om du hänger lite i receptionen där så kommer du hitta en härlig diva, tror jag. Vad vet du om din framtid då?
Jag vet inte. Jag hoppas att jag blir bättre på att uttrycka mig och prata liksom på ett sätt som inte förutsätter att man ska veta allt det jag vet. Eller ha de erfarenheter eller som jag har. Utan jag kan vara mer tydlig. Och det är lite sådana mål jag har. Att vara mer tydlig och få liksom fler... Jag vill ha lite mer... Jag vill umgås mer med kompisar och sånt där. Jag umgås ganska mycket med kompisar, men jag vill bli bättre på att liksom njuta av livet eller göra vardagliga saker. Jag ser upp till människor som kan leva ett liv och på något sätt går upp på morgonen och vet vad de ska göra. Sådär. Jag tycker det låter coolt.
Okay.
Det är jättekul.
Men vadå, vet inte du vad du ska göra på morgonen?
Jo, jag vet det. Jag har liksom, ja, inte för att låta sånt, men vi driver ju en verksamhet. Så att, det är klart. Men jag har alltid en slags, ett helt annat perspektiv som samtidigt finns där. Så att jag kan inte 100% tänka så här, ah, men nu gör vi det här, för nu gör man det här. Eller, jag kan inte förklara. Det går inte att förklara. Herregud.
Okay. Men vilka är vi som har den här verksamheten?
Nej, men bara det här att väldigt många av mina kompisar nu, de drömmer om att gifta sig och få barn. Och de har så tydliga drömmar om vad de vill göra med sina liv. Så jag vill gifta mig, jag vill få barn. Alltså, det är väldigt tydligt. Och på något sätt så kan jag tycka att det är häftigt att man kan ha en sån tydlig väg som man vill gå. Medans för mig blir det så här, okej, okay, vänta, ska jag bli nunna eller eller typ driva jätteföretag. Alltså jag vet inte vad jag ska göra, eftersom jag tycker så mycket är kul och jag kan se mycket framför mig som skulle kunna.
Men du kan inte relatera till att vilja gifta sig och ha barn?
Nej, men jag tycker det är det finaste som finns när andra har en sån tydlig. Jag tycker det är väldigt gulligt, eller liksom så här gulligt. Det är väldigt fint att de bara, jag vill det här, och så vill de det. Mm. Så på det sättet så kan jag tycka att det hade varit skönt att ha en sån tydlig. Speciellt här i USA, jag vet inte om det är bara något som jag har fått för mig, men det är så här, yeah, I want a husband and I want to get married and I want children. Det är så, de bara vet det. Och de är så tydliga, och målet är att hitta en pojkvän liksom, eller en man. Och så har de det målet, så här, medans jag vet inte vad mitt mål är. Så där, jag har inte det så tydligt framför mig. Det kanske också för att man har växt upp i Sverige, eller att min mamma alltid säger att du ska inte gifta dig, eller du ska inte, det där, du kommer klara dig själv. Och, alltså, hon var aldrig så, hon visade aldrig riktigt tydligt hur jag skulle leva ett liv. Inte min pappa heller. De levde ju också väldigt underligt liv. Så på det sättet så har inte jag livet. Jag ser det inte framför mig. Jag vet inte hur det ska se ut. Det är lite den här Someday Young-versen också. Att, 'cause I've always had the feeling we would die young. Så att jag har också en misstro till framtiden. Alltså, men jag kommer inte bli gammal. Eller jag kommer inte... Så bra kommer det inte gå. Så här. På något sätt så finns det en sån... Så det är väldigt... Det jag vet inte, så jag försöker att klura ut det där. Så det är... Mm. Ingenting, eller hur? Sluta med ingenting. Det är det här, behåll ditt huvud, om du spelar den sen så kommer... Vad kom du fram till slut? Ingen kan betala tillbaka till dig nu. Det du inte vill ge dig själv. Nu ser jag alla stenar jag vänt på. Ungefär så är det. Att jag går runt och så här, och sen har jag ingen aning om vad vi kom fram till slut. Det är så här kaoset liksom. Så det är väl det jag försöker klura ut det där. Och försöka se hur ett liv... Så att jag försöker också lära mig från människor omkring mig.
Mm.
Som liksom finns i mitt liv. Jag gillar vissa. Jag har en kompis som är väldigt... konservativt, kristet, kristen uppväxt. Sen är han inte sån idag. Men han är väldigt så här tydligt. Han har en enorm liksom stark kärna som han hela tiden följer. Sen så kanske man inte blir världens mest kreativa på det. Men det är ganska häftigt hur vissa människor kan ha en sån tydlig bild av vad livet är.
Mm.
Så jag lutar mig på de människorna. Så det är skönt att de finns ändå. Att det finns människor som vet. Sen så kan de vara jobbiga ibland. Alltså det kan gå åt olika håll. Men det är det som gör att det blir så fint att vi alla är olika. Och att man kan lära sig av varann. Så att jag försöker att lära mig. Så jag har ingen aning.
Nej, men du vet att du ska liksom... För att det verkar ju ändå som att ditt skapande, det är ju... Det
jag ska på sommarturné.
Ja, det ska du.
Ja. Mm. Då kan vi gå och köpa dem.
Ja, men då kan vi göra reklam för dem ganska snart, eller hur? Ja. Vill du rekommendera något?
Ja, men alltså någon sån här psykedeliskt. Bachelor.
Okej.
Okay. Alltså det är så... Det är jätteflummigt program.
TV-serien?
Ja.
Mm. Okej.
Okay. Vi har pratat så mycket om andlighet.
Ja.
Ja, det skulle jag... Min kompis visade mig häromdagen.
Mm.
Det är helt flummigt program. Bachelor. Okay.
Mm. Och vem tycker du att jag ska revärva?
Ja, men du skulle intervjua Kima. Har du intervjuat henne?
Jajamensan.
Okej. Okay.
Mm. Revärva Kima Nevarani.
Ja, jättebra.
Hela det här snacket gick ju jättebra.
Ja, men alltså jag har... Jag gör det svårt för mig själv när jag pratar. För det är ju liksom... Från ena till det andra till det. Vi pratade om det här med kreativitet. Så. Mm. Det är lite så. Lite för kreativ. Jag skulle vilja göra det lite enkelt. För mig själv.
Men du har aldrig funderat på att bli stoner?
Vad är alltså, det?
Börja röka på. Kan du relatera till den
låten? Aldrig i livet.
Okay.
Jag kan inte det. Det är redan för. Jag häller något annat. Finns det något man kan ta så att man...
Nej, men jag tänker att du blir lite dummare bara.
Okej. Okay. Jag har för mig att alla mina kompisar, när de röker på, så tror de att de blir så himla smarta. Så ja, jag bara, nej, jag vill inte ha det där.
Okej. Ja, ja. Lycka till med att hitta en lämplig drog då.
Ja, tack. Mm.
Och tack för att jag fick träffa dig igen.
Detsamma.
Tack.
Tack.
Ja, det där var Lale och det här är första veckan som ett Revärvet kommer ut som ett reguljärt avsnitt. Jag hoppas att du inte misstycker. Jag tycker att det känns superhärligt att jag kan revärva folk lite hur som helst. Det gör mig friare för att det är ju många som jag har träffat under de här snart 5 åren som jag gärna gör om så att säga. Och det tror jag alla blir glada av. Eller? Berätta det för mig. När det gäller Lale, hennes musik finns på alla strömningssajter. Dokumentären Jag är inte beredd att dö, som vi pratar om, den finns på iTunes till exempel. Jag hoppas vi hörs nästa vecka. Då är det ett sånt här vanligt Värvet med Plura. Hoppas vi hörs då. Puss och kram, hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.